Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Underbart.
Alltså jag,
du är så underbart rolig. Och så klicka på nu.
Nej, jag gör det.
Fake Lennart. Ja, men det var så konstigt.
Alltså fy fan vad roligt. Men gud, jag tror inte jag följer dig.
Jo, jag
inte det för?
Jag har spelat in en skräckfilm också.
Hello.
Hello. Is this in English?
Nej, jag bara skojar. Nej, ibland, varför säger vi så ibland när vi pratar med varandra? Hello.
Vet inte.
Nej, det är för att vi är lite internationella kanske.
Mm. Det är de dagar vi ska föreläsa på engelska när vi pratar i telefon. Då kör vi det.
Då säger du så här att I have a lecture in English. Mm. Och då börjar vi prata lite engelska för att prata upp oss liksom sådär. Men nu har vi en gäst i studion.
Som eller... inte kommer från England.
Nej. Han har tyska rötter. Mm. Han är nybliven pappa. Han har ett väldigt fint leende. Han är, ja, han är snygg. Inte min typ, men han är snygg. Ja, det tycker jag. Och han är lite så här de gråa tinningarnas charm över hela huvudet.
Mm. Han är jättefin.
Ja.
Välkommen hit, Hasse Brontén!
Tack, det var en jättefin presentation. Ja.
Typ den finaste du har fått, eller hur?
Ja, måste jag säga.
Nej, vad roligt att du är här. Men du har varit här ofta. Du har ju en egen podd.
Mm, det har jag.
Som inte vi har blivit bjudna till, men vi är ju glada att du är här.
Men det finns en anledning varför ni inte har bjudit. Därför det är ju bara de som jobbar som poliser eller... för detta poliser, eller pensionerade poliser.
Jaha,
så det finns
ingen
ju en
koppling.
Möjlighet om ni går på skolan, polisskolan och sen får ni anmäla er så får ni vara med.
Ja, okej. Okay. Mm. Nej, det är inte min närmaste plan.
Jag är ändå nämnd i den podden.
Ja,
i ett avsnitt.
Ja, det kan
Eva Kalaj var med.
Just det.
Ja, då nämnde hon mig.
Eva Kalaj var ett avsnitt som är väldigt spännande, för det var ju också när jag var tvungen att berätta att jag hade betett mig illa.
Hade du?
Mm.
Vem är Eva Kalaj?
Det är en tjej som jobbade på Norrmalmspolisen, anmälde en poliskollega, vilket ju ingen tror någonsin händer, att kollegor anmälde kollegor, vilket ju händer faktiskt betydligt mer ofta än vad folk tror. Och då jobbade jag på Norrmalmspolisen också, och vi var djupt besvikna på Eva för att hon anmälde den här duktiga polisen som sedermera blev dömd för misshandel och avskedad. Och vi mobbade väl ut henne, kan man väl säga, i enkla... för att beskriva det.
Hasse.
Men vad fint att du bjöd in Eva och gav henne upprättelse.
Ja, men det får man väl säga. Nu var ju... All mobbing är ju dålig mobbing. Men det jag gjorde var ju det att jag inte... När hon kom i korridoren så hälsade inte jag på henne.
Nej.
Och jag gjorde många fel där. Det var ju det. Man ska ju sällan bara ta in liksom den ena sidans berättelse. Det blir ju lite bättre om man får höra båda och då... hamnar man inte så liksom polariserat åt ett håll. Och det blev så den gången. Det blev inte bra. Men hon är en glad...
Hon är cool.
Hon är cool, ja.
Hon är cool. Jag lärde känna henne för ganska länge sedan när det var... precis i den här vevan. Mm. Hon var på polisen och hon anmälde och alla de turerna kring det. Och också hur hon blir bemött inom kåren för att hon hade gjort det här.
Men alltså jag tänker så här nu när du sitter här. Nu ska vi har ju massa så här frågor. Men vi träffades första gången tror jag 2007 eller 2008 kanske.
Kan stämma.
Och så då undrar jag så här. Är du så trevlig som du upplevs?
Jajamensan.
Är du så trevlig? Är du så liksom genom reko? För man kan inte se dig så här säga dumma saker. Eller du är så himla rar och glad och det.
Nej, det är klart. Man är väl kanske inte precis så som man alltid utstrålar. Men jag är nog jag brukar skoja om att jag är en väluppfostrad 60-talist. Att jag ändå är generationen som håller upp dörren och reser mig upp för äldre damen på bussen. Och så den grundtrevligheten tror jag har. Som man ibland kanske som så här plus 50 ibland tänker så här, där kanske du borde resa upp och inte jag. För, nej, men så. Sen tror jag att jag är väldigt grundglad som person. Mm. Vilket ibland kanske kan uppfattas som lite så här, ja, som en glad bilsäljare liksom, som bara är glad för. Men jag är faktiskt väldigt grundglad. Jag har till exempel aldrig haft ångest.
Nej.
Jag är väldigt, väldigt sällan liksom down. Sen har jag ju varit det såklart, att jag har varit ledsen för saker och ting som har hänt i mitt liv. Men så är ju livet liksom,
att men är du god?
Ja, men det skulle jag vilja påstå att jag är.
Ja. Har du suttit i fängelse?
Nej, det har jag aldrig.
Har du åkt dit för fartkontroll?
Ja, det har jag gjort. Jag har blivit stoppad och fått betala böter för fortkörning och sådär.
Är det värsta du har gjort?
Nej, jag har stulit och åkt fast. Men inte... Jag snattade då, vi gick i femman. Jag och
det är
min
okay.
bästis. Ja. Och så tog de oss. Och
polisen tog er?
Nej, det var i Kärrtorp där vi var uppvuxna. På tobakshandeln där i Kärrtorp. Och sen höll jag upp dörren. Steffe tog chokladkakorna. Vi hade ju en plan. Sen då när han i fatt mig, för jag var den som kom ut sist i butiken, då kissade jag på mig av rädsla.
Nej, butiksägaren alltså, högg dig.
Han högg mig och då bara och där tog väl min så att säga kriminella bana slut.
Du kände, det här är ingenting för mig. Klokt ändå.
Men jag måste hoppa in nu, för du frågar så här, är du så här? Och jag har ju tillbringat en vecka med Hasse i Grekland.
Mm.
Och då var vi på en sån träningsresa.
Mm.
Och jag har varit på ganska många träningsresor genom åren. Och när det då kommer med så kallade profiler, alltså kända personer som håller föreläsning och så. Så det du gjorde där, och jag hoppas att jag sa det till dig, det var helt fantastiskt. Därför att du hälsade på alla, umgicks med alla, gick runt, minglade, satt inte lite mörk och svår i ett hörn och ville bli uppvaktad, utan det var verkligen så här, du var som en av alla. Mm. De fick så mycket av dig. Det var nej, men det var fantastiskt. Jag blev så här helt varm, för man vet inte alltid det när man tar med sig såna, så här, blir det här en som är här med oss alla liksom kompisar, eller blir det en som vill vara lite för sig själv och vara lite speciell. Du var super. Det var liksom 5 guldstjärnor av 5 möjliga i liksom uppförande. Så att jag skulle vilja säga, ja, en bra person.
Ja, för det är som jag sa innan vi satte på liksom ljudet också, att det är så roligt med dig, för att du har aldrig, även om vi har liksom följt varandra så här på typ ljusårs avstånd, vi liksom umgås ju inte. Men så har det ändå varit så att när man har liksom hört av sig, så har du alltid svarat. Sen hade vi tänkt att vi skulle spela in ett avsnitt med dig här för någon vecka sedan, men då åkte du fel. Så att, då sa jag till Mia, jag tror att han ljög faktiskt, men det gör ju inte det. Faktiskt.
Nej, jag satt på Bauer.
Du satt fel på grejen fel ställe.
Det här är väl en av mina svaga punkter. Och det är väl logistik. Och sådär. Jag hade skrivit upp då, efter jag poddar ganska mycket eftersom jag har en egen podd. Och, och då skriver jag upp i min kalender och har skrivit podd klockan 14.
Ja.
Mm. Och jag sa det till min kära sambo, jag har podd klockan 14 imorgon. Vad tusan, jag vet inte vilken gäst det är jag har bokat in. Jaha, sån. Nej, okej. Nej, men jag sa, jag måste åka upp till Bauer och, för jag spelar in det där. Jag måste åka upp och sätta mig där. Och kommer ingen gäst så kommer ingen. Och kommer hon så får vi podda då. Kom det ingen? Sen... Sen när det,
du var värre än vad jag trodde.
Sen när det har gått så här 5-10 minuter, då kommer ett sms från dig då, Kristina, och bara, är du på gång? Och då får man ju ångest deluxe liksom. Och då fattar jag, jag har ju skrivit podd, men jag skulle ju hit,
ja, det
och
var
prata
lite...
med er.
Det här är jätteroligt. Det är ju ännu roligare nu att du trodde att det var din egen podd.
Ja.
Hade suttit och hållit färgen när det kom någon polis. Bara, Leffe, vad kul att det är du idag. Jag är så förberedd man kan bli.
Ni har verkligen, nu har ni satt det liksom.
Men gud.
Det är min ömma punkt och det är det här med logistik. Men jag har, i och med att man kan lägga allt i kalendern i mobilen nu, så har det blivit bättre. Men tänk, jag kan misslyckas ändå. Fast jag skriver podd klockan 14. Så vet ju inte jag vad det är för podd.
Nej, man måste skriva
ännu mer.
Har du
lärt dig av det här?
Nu har jag lärt mig, så jag försöker. Och jag måste också lägga mina påminnelser mycket tidigare. Förut var det så här, jag var hemma i våras, då var det så här, bling, aha, kom det upp något i mobilen? Gig. Det är om 10 minuter! Påminnelse, ingen idé att ha påminnelse om 10 minuter.
Nej.
Då skulle jag ta mig hemifrån från stan till Nacka där jag hade gig. Och då
det är det här din framförhållning?
Alltså, det här är en katastrof.
Ja, det är därför det är tur att du är grundglad, för du kör charm då.
Ja, då får man börja då, eller man, då säga, hej, jag är lite sen, men är på G.
Och i toppform.
Och sitter liksom halvvägs från Västerås, jag ska vara i Nacka. Men du, det här med logistik.
Jag bara tänker
på jag förstår det. Men det här... Du säger att du aldrig haft ångest och att du har problem med logistik. Mm. Nu har ju du då på rätt, alltså gamla dagar ändå får man ju säga. Mm. Du har blivit pappa igen.
Ja!
Hur tänkte du där?
Tänkte att det var lite skönt.
Att det var lite... Det är liksom, det är 28 år emellan varje liksom.
Ja, nästa gång jag får en dotter så är jag 80. Nej, men tanken var ju inte att jag skulle bli pappa igen. Utan jag var ganska klar och tydlig med min nuvarande sambo att vill du bli tillsammans med mig, jag vill jättegärna bli tillsammans med dig. Men jag är liksom klar med barnbiten.
För du har en dotter som är 28.
Åtta. Ja, nej men det blir bra. Vi kan åka jorden runt och spela golf och så vidare och så vidare. Tidsklipp. Men jag måste
någonting
säga...
gick fel eller rätt.
Ja, men precis. Då ringer min Gina, min flickvän, bodde uppe i Umeå då. Och så ringer hon mig och gråter. Vad är det? Vad är det? Och hör någonting med cancer. Jag bara, var? Jag visste att hon skulle till läkaren då. Har du cancer? En gravid, hör jag mitt i allt gråd. Så och jag bara, okej. Lätt traumatiserad. Jag tänkte, okej. Ringer till min bror.
Ringer du din bror?
Ja.
Vad sa du?
Vilken av dem?
Mats,
säljaren eller tandläkaren?
Tandläkaren.
Du har två bröder. Ja, en säljare.
Tre bröder.
Tre. En säljare, en tandläkare, en...
Säljare.
Två säljare, en tandläkare.
Alla, han är egentligen, ja, säljare, han, alla är egna, liksom, driver egna verksamheter. Och Georg, som jag vet att Mia har lyssnat på, han har ju... tagit fram någon sån här, jag vet inte ens vad det heter, säljstödsprogram.
Just
liksom,
det,
någon,
digital.
Ja, och pratar om sälj.
Ringde du Georg?
Nej, jag ringde Mats, han är tandläkare.
Du ringde tandläkare?
Vi är väldigt olika. Ringer då, vi är väldigt nära i ålder, han är bara 10,5 månader yngre än mig. Så vi har varit som lite såhär sävdåtvinningar. Ringer honom, berättar då, det finns en graviditet in i mitt förhållande. Och han skrattar. Jag vill ju ha liksom sådär, han bara, han bara skrattar, han bara, vad är ditt problem?
Alltså, vad sa du det till honom?
Men han säger det till mig.
Vad är problemet?
Vad är problemet? Han, du jobbar inte ens på dagarna. Då åker
det var det roligaste någon har sagt. Du jobbar inte ens på dagarna.
För han klagar, ibland när vi går ut och äter middag, när vi fyra bröder brukar ut och äta middag utan så här fruar, flickvänner och barn. Och då är det så här, ja men ta ett glas vin och man säger, nej jag har operation imorgon 07 liksom. Och då har jag gig 21.00.
Ja, precis.
Så det är lite olika, olika liv sådär.
Men då, hans reaktion fick dig att förstå att det här är bara...
Och... Hans reaktion var nog bra för mig, tror jag.
Verkligen.
För
vad,
det är ju inte egentligen, och det är ju så oerhört mycket glädje. Så att, nej, men det har varit fantastiskt, allting, och det är fantastiskt nu, och hon sover, och hon, det är helt magiskt. Nu är hon i den här åldern, om alla kan se framför sig, en bebis som ligger på rygg, som håller i sina egna fötter.
Ja, okej.
Okay. Så här chubby och liksom är lite osäker på om fötterna tillhör henne. Eller om det är något till alla. Det är så oerhört charmig period. Man bara, stanna här, frys det här. Men allt kommer ju gå så fort, och sen är de ju tonåringar.
Sen är de 28 år. men alltså, jag har tänkt på det där när jag har sett, för jag följer dig på Instagram. Mm. Och då har jag tänkt på det där när ni fyra bröder är ute.
Ja.
Och när du lägger upp bilder och lite klipp ibland och så. Du bodde också hos en av dina brorsor vid något tillfälle.
Jag bodde i hans lillstuga.
Ja, precis. I garaget kändes det som, typ.
Det var ju så.
Ja, typ så. Men i alla fall så tänker jag så här. För då, nu har jag ingen aning om det som du föreläser om ibland.
Ja, just det.
Om bipolaritet.
Ja, min pappas bipolaritet.
Ja, precis. Mm. Och då har ju du en mamma som är ifrån Tyskland.
Ja.
Det var där, eller hur? Visst är hon det?
Ja.
Och vad är det som, vad var det, tror du, som gjorde att ni fyra, för ni verkar ha en sån där helt underbar liksom relation. Har ni det?
Ja.
Eller är det...
Ja, nej, men jag tycker att vi har en väldigt fin relation, jag och mina bröder. Vi, ibland har jag tänkt på det också, att det kanske kan vara så, man säger så här, inget ont som inte har något gott, men när pappas död kanske gjorde att vi blev varandras papper lite och förde oss lite närmare varandra. Och vi har ju de här sittningarna när vi träffas och bara vi fyra och pratar om livet, vi hjälper varandra att sätta upp mål. Och så här, vad har vi för mål när närmast? Ibland är det så här privata mål, ibland är det kanske inom den yrkesbiten som man har och så där. Så försöker vi hjälpa varandra så här. Nej, men jag tycker att vi har en jättebra relation, vi fyra.
Hur gamla var ni när han, vad hände?
Pappa, min pappa var från Västerbotten, han är från Vännäs från början, och kom ner till Stockholm när han var ung, och för att han hade kommit in på polisskolan.
Jaha, okej. Okay.
Och där han träffade min mamma i en studentkorridor. Sen så visade det sig att pappa hade den här psykiska sjukdomen då, som då hette manodepressiv sjukdom förut, och som man nu kallar för bipolär sjukdom. Och blev ju trubbel såklart när man inte mår bra. Och det blev ju jobbigt för det är ju jobbigt för familjer att leva med en person, oavsett om det är kanske ett barn eller en av föräldrarna, men kanske ännu jobbigare för barnen när en av föräldrarna blir bitvis lite knäpp.
Hur yttrade sig det då?
Nej, men det yttrade sig, kan man säga, lite förenklat för mig som barn, att pappa slutade att vara liksom min riktiga pappa, utan blev en annan person som inte var den här härliga pappan. Som ibland gjorde i och för sig härligt, roliga, spännande saker, men som också var väldigt läskig i blicken och som sa saker som var konstiga och som... alltid slutade med att han gjorde någonting knäppt, och så blev han, fick han vårdintyg, och sen så låstes han in för vård liksom på sjukhus. Så det var ju, och jag var ju äldst av oss, och jag tror kanske att jag tog det där hårdast av oss. Jag tyckte det var jobbigt.
Man förstår ju mer att det är inte alla andra är likadana ju äldre man är. Alltså man får ju en annan inblick i det. Ju mindre man är, så hinner man inte uppmärksamma.
Hur då? Hur menar du? Att...
Nej, men om du är ett barn som är 12 eller 4, så har du inte koll på yttervärlden så himla mycket. Du känner att det är konstigt, men du har inte. Men ju äldre du är, så har du för mycket koll på att kompisens pappa inte är som att min pappa.
Nej,
alltså
att
hela det där.
Ja.
Så att det tror jag när det är just den, och då, den tiden också.
Mm. Nej, men sen var det ju så att jag alltid ljög om... Jag var ju, tyckte det var jättepinsamt att min pappa var...
Gjorde du?
Ja.
Men han var polis då?
Han jobbade som polis.
Var du stolt över att han var polis?
Ja, men det tyckte jag var jättekult. För att pappa var trafikpolis och kom hem ibland med polisbil och ibland med polismotorcykel.
Ah.
Och det var ju liksom...
Det var på den tiden de var snygga,
ja.
Polisbilarna, eller?
Ja, men de var svartvita. Ah. Och sen var det en vit polismotorcykel med svart skinnpaj.
Nej.
Så det var ju häftigt. Det tyckte man var häftigt, såklart. Nej, men jag tyckte det var jättepinsamt att pappa var så konstig ibland.
Vad sa du till kompisarna?
Nej, jag ljög om pappa var på sjukhus och sa att han var på så hemligt uppdrag eller liksom att han var med polisen någonstans och så. Jag ljög länge. Tyckte det var pinsamt, nästan alldeles för länge. Men det var skönt att slippa. Det var som att man trodde att om jag berättade att min pappa var psykiskt sjuk så kanske du tror att jag är det.
Mm. För att det smittar.
Ja, precis.
Ja, men vi visste ju ingenting då.
Stigmat smittar lite.
Ja, verkligen. Och sen återigen alltså, skam, var det sitter och generationen som vi växte upp med, hur starkt det satt att andras bedömning, vad andra ska tycka om oss. Så att man... Men skämdes din mamma?
Ja, jag tror att hon skämdes bitvis. Och det här var ju också på den tiden när man liksom inte pratade om det. Man sa
Nej, absolut inte.
Det var liksom... Men det som är så konstigt är, och det har man ju kommit på efteråt, att folk visste ju.
Såklart.
Visste de?
Ja.
Vilka då folk?
Ja, men grannar, klasskompisar.
Vad visste de? Att han
var... Men de visste, det var ju någon kompis på skolan, det tar jag upp där i min föreläsning och säger det. Men vadå, din farsa är ändå jävla psykfall. Och jag tänkte så här, hur får jag, var har det här kommit från någonstans? Men ja, det sprider sig.
Mm.
Nej, men det var tråkigt. Men sen var ju min pappa och... Han var ju superbra farsa liksom. Så att det var inte bara, det var ju absolut inte bara stökigt under min uppväxt, utan han var bitvis helt fantastisk. Och väldigt bra, mycket roliga minnen och sådär.
Mm. Men, har du många bilder kvar på honom?
Mm, ja, men det har jag. Många bilder kvar i mitt huvud också, men också i så här album och sådär. Så har jag bilder både från den liksom... tiden som jag känner där, den roliga tiden. Och sen på slutet så har jag bilder från när det var lite tyngre för alla inblandade liksom.
Och hur gammal var du när han, för vad hände sen?
När pappa tog livet av sig när jag var 21.
Mm.
Och det var ju en fruktansvärt tung period var det. Men vet, nu tänker man på det och tänker att det kanske till och med var bra.
Aha.
Alltså att han hade ju en tanke där kring att han inte orkade simma. Att det är jobbigt att simma liksom. Och inte att hålla liksom näsan ovanför ytan och så. Han orkade verkligen
så
inte.
Sa han det?
Mm. Att, och det är klart. Orkar man inte simma och vet att jag vill hellre ligga på botten. Fast jag vet vad det är, vad liksom konsekvensen är. Men det är bättre än att bara försöka ha näsan ovanför ytan och bara må dåligt och inte orka liksom.
Mm.
Men i början var jag skitförbannad på honom att han tog livet av sig. Tyckte det var dåligt. Han lämnade inte ens en lapp. Det har jag sett på film att man ska göra.
Mm.
Och skriva liksom att det var inte ditt fel. Och
mm. Då tänker jag, då står man där då som, eller då står din mamma där. Hur uttalar du hennes namn?
Ota.
Ota. Då står hon där och så har hon 4 söner. Alla har flyttat hemifrån eller?
Nej, det var bara jag som hade flyttat. Kanske Mats också. Jag hade i alla fall flyttat hemifrån. Och eventuellt Mats. Men så 2 som bodde hemma fortfarande.
Hur kommer man liksom, hur tog hon ner därifrån? Eller hur blev det med rollfördelning och sånt?
Ja, fasen, morsan är ju benhård alltså.
Ja, det måste vara det.
Ja, hon har ju varit riktigt strong.
Ah.
Sen flyttade mamma faktiskt tillbaka till Tyskland.
Ah.
Jag tror att det var liksom en händelse som gjorde att mamma stack från, hon flydde från DDR när hon var 17-18 från, och då stängdes ju dörren bakom henne. När hon kom till väst så kunde inte hon hälsa på sina föräldrar längre, för att hon var ju en femtekolonnare liksom.
Ja.
Så att hon hade nog kanske saknat att träffa dem och lite sånt där, så att hon flyttade tillbaks till Tyskland med mina 2 yngsta bröder, vilket var lite tråkigt. Men jag är faktiskt den enda som inte har bott i Tyskland av oss 4 bröder. Mats hade en tandläkarpraktik i Tyskland också.
Nej!
Så att,
kan ni prata tyska?
Mm, jag är nog sämst faktiskt, även om jag pratar. Men jag är ju bara skolad genom att prata med mamma och mormor och morfar. Men nu finns ju inte mormor och morfar, och nu pratar jag och mamma svenska. Men jag märker, vi var och åkte skidor. Vi var iväg 4 bröderna, var vid Alperna. Och då tar det 2 dagar.
Mm.
Vet man, hör alla glosar, just det, shop, shop. Och så är man ja, just det, det är det. Så lägger man allt i ordning. Och då börjar det lossna liksom. Så att, men jag kan föra mig, om någon kommer in här och pratar tyska, så kan jag liksom föra mig hyfsat.
Men jag tänker på, när din pappa då försvinner, vad händer där? Alltså, hur får ni reda på allting? Och hur går tankarna? Hur tar ni det första steget, första dagen?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är sådär så att man kan ju inte föreställa sig att... Jag vet precis, min brorsa kom till min basketträning. Och jag spelade basket på en hyfsad nivå. Och så, han kom inte på matcherna, men han kom på en träning. Det är ju såhär, wow. Men då kom man ju bara för att berätta att pappa hade tagit livet av sig. Men jag kunde inte ta in det. Det är svårt att ta in att liksom... Och då ska någon person som jag träffade bara för en dag sedan, det är inte möjligt. Nej, sen satt vi alla och vi käkade pizza och man bara sitter och tittar på varandra och fattar inte vad det är som händer. Nej, men det rullade på. Jag hade en fantastisk fru som då mamman till min äldsta dotter. Hon är så himla bra människa. Hon var ju verkligen alltid stöttande och väldigt, väldigt bra axel att luta sig mot.
Ja, sen då? Vad hände sen? Varför blev du polis då? Alltså, för jag tänker om han var det.
Nej, jag ville verkligen inte bli polis. Det är jättekonstigt hur det blir. Men jag ville bli skådespelare när jag var ung. Men då sa framförallt pappan, sa, det kan du glömma. Inga rödvinsdrickare här i vår familj.
Nej, vad roligt. Ja. Han är fördomsfull då mot skådisar, flum.
Ja, flum.
Ja, flum, kommunist, ja, vänster.
Precis.
Ja, just det.
Inget sånt.
Nej. Men tänk vad mycket som har hänt. Du pratar ju om att man inte pratade om att någon var bipolär eller manodepressiv. Du berättar att ni satt åt pizzan. Det kom inte hem någon så här sorgehanterare eller kris. Alltså, du vet, sådana saker som ändå har... Och att man kanske inte tänker på skådespelare just i de termerna enbart idag.
Nej, men sen så gjorde jag ju lumpen som alla killar gjorde. De som är födda på 60-talet. Och då gjorde jag lumpen som en militärpolis. Och då kom de med så här ansökningsblanketter till polisen. Och då var polisyrket en betald utbildning. Så jag fick ju lön för att plugga. Och det var ju lite lockande. Plus att jag visste att poliser var inga konstiga typer. Min pappa jobbade som polis och han var ju normal då. Ja, förutom att han var sjuk ibland. Men det hade inte med det att göra. Men så jag slängde in den så här, tänkte jag kommer ändå inte komma in. Men så kom jag in och på den vägen var det. Plötsligt så stod man och dirigerade trafik på Kungsgatan, Sveavägen liksom.
Saknar du, för nu så är du ju i showbiz mer om man säger, du liksom underhåller. Saknar du någonting av att inte arbeta längre som polis?
Jag saknar ingenting av arbetsuppgifterna egentligen, men jag saknar mina kollegor och jag saknar det här speciella som uppstår när man har ett yrke som jag kan tänka mig kanske en läkare eller brandman eller sjuksköterska. Det här när man förstår varandra så mycket. Och sen finns det lite det här, de utanför förstår inte riktigt oss. De tror att vi är onda, men det är vi inte. Men
det finns en gemenskap, att det är den eller identitet. Eller...
Precis, som jag kan sakna ibland. För nu till exempel, nu var jag i väg här i Norrköping och gigga på 3 julbord torsdag, fredag, lördag. Själv åker till Norrköping där. De är jättetrevliga, hälsar på dem. Jag kör stand-up, åker hem och tillbaka till Norrköping. Så det är inte det här. Så därför är det roligt när man träffas. Man är på Norra Brunn. Man är kanske 3-4 komiker. Man sitter och...
Du får arbetskollegor helt
enkelt. Ja, precis. Man pratar, varför funkar inte det här skämtet? Ska jag lägga in någonting där? Är jag otydlig i mitt upplägg? Och så vidare, så vidare. Sånt tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Plus att jag tror att jag är mycket en jobba i gruppperson. Det är därför jag tror jag lider lite mer av det än de som är exceptionellt liksom, så soloartister liksom.
Varför tror du att du är en sån som jobbar i gruppperson? Nej, hur är man då?
Nej, men alltid trivs att sitta och komma på hur vi ska lösa det tillsammans. Och kul att jobba ihop. Och alltid tyckte att det var roligt.
Mm. Fast jag tänker också att du är ju äldst. Och ni då, alla 4 bröder, fungerar väldigt bra som grupp. Jag tror att du har en del i det. För du är ju äldst. Så en form av ledarroll får du bara av senioritet. Av att du är äldre.
Kanske.
Och... jag tror att en del av att du gillar att ni ska vara tillsammans, liksom är med där. Jag tror att du har det i dig. Du har liksom, jag vill vara ett lag.
Mm, det tror jag. Jag tycker det är kul att vara ett lag.
Mm. Och sen också spela basket.
Mm.
Ja, det är också lag.
Lagspelare, ja. Mm.
Men jag tänker just, om du går tillbaka då till det här med lag eller med dina bröder, då var ju frågan jag, varför har ni en sån bra relation? Jag tror ju att mamman ligger bakom någonstans också.
Det gör hon säkert. Absolut. Och ibland har jag undrat, du frågade så här, är du så glad och typ snäll som du verkar?
Ja, snäll men, sa jag i och för sig inte.
Nej, men det är så god. Men jag ska tolka in som snäll.
Nej, men jag håller
men
med.
Ibland, och jag tror jag har tagit upp det någon gång med mina brorsor, för att liksom, de är alla liksom jäkligt reko.
De är det, ja.
Grabb, ja. Jag skulle aldrig ens kunna i min vildaste fantasi kunna tänka mig typ att någon av mina bröder skulle ha kommit in i någon sån här, du vet, me too-grej. Alltså, det finns inte på kartan.
Nej.
De är så liksom välfostrade. Och de är, jag är ju den som är mest framåt. Och de är framåt på ett annat sätt. Men jag är den, de vill inte synas på samma sätt riktigt. Jag vet att till exempel ge och föreläser. Men det gör han för det är en del av. Liksom. Det är inte så här, jag älskar för jag måste. Men han ringer mig ibland och säger, vad ska jag göra för? Jag tycker inte... jag fick inte med mig publiken och finns det något trick och sådär. Ja. Så att, men jag tror det är någonting med... det är klart att det är morsan alltså.
Ja, men alltså, för jag tänker på liksom, du har ju ändå nu din egen flock om man säger, alltså vad de här föräldrarollerna gör, för jag släpper det fortfarande inte. Du har en pappa som är ändå manodepressiv, kanske inte det bästa föredömet då, om man ska titta på det ur en föräldrasynpunkt eller?
Jo, fast kanske precis det, därför att han, det var ju just det var inte ett missbruk.
Nej.
Utan det var en, alltså, utan det var att han var helt härlig, men kom in i skov och blev liksom manisk. Mm. Och jag tror kanske att det också gör något med barnen som växer upp, som ser hur pappan lider av det han själv inte kan styra och påverka. Så jag tror att en del av att man faktiskt förstår, alltså så som du säger att så här, jag har ju inga depressioner. Så det är ju väldigt få människor som har tänkt så mycket på det depressiva.
Nej, det är
som ett barn till en manodepressiv. Mm. Alltså andra tänker ju inte på att de inte är depressiva, för att varför skulle man vara det? Medan för dig är det så uppenbart att det... jag tror att ni har levt så nära någon som har gjort er ödmjuka inför att man förstår att man har det enklare. Mm. Och också tacksam över att slippa den förbannelsen som det var, speciellt då innan det var bra mediciner och man pratade om det och det var skamligt, och framförallt hur dåligt han mådde själv av det.
Sen kommer jag att tänka på en grej häromdagen, det här med vilka man umgicks med också. Jag kommer ihåg bara det att det här, de yngre lyssnarna kanske inte känner igen det, men bara att ringa hem till en kompis då när man var ung, då var man tvungen att passera en förälder ofta som de svarade. Det händer ju inte idag, utan de, alla individer ringer till varandra direkt och man har inte koll vilka som
ringer. Du menar att det var alltid föräldrarna som svarade i den fasta telefonen när man ringde?
Ja. Man försökte ju hinna först, men ibland var det farsan och då svarade han. Och sen så hör man att han svarar, så pratar han någonting sådär, och sen så säger han till mig, ja det är till dig. Mm. Och sen så pratar jag med den här kompisen, vem det nu var. Och så efteråt så när man lägger på, då kunde pappa säga så här, ja den där killen ska du inte umgås med.
Va?
Nej, han presenterade sig inte när han ringde. Och då hade tydligen, då sa farsan så här, ja får prata med Hasse. Mm, det kan du få göra om du presenterar dig. Då skulle man ju presentera sig vem man var. Alltså, farsan hade ju också en koll om mamma, så här, vilka man var med. Ah. Vilket också gjorde att umgänget blev då lite snävare. Jag var ju ute ibland på så här, och umgicks med folk som det hade kanske slutat sämre om jag hade fortsatt att umgås med dem. På den tiden så hade föräldrarna, i alla fall mina föräldrar, bättre koll på vilka som jag var med.
Och så var han ju polis också.
Ja, det var han också. Han
var det bra eller dåligt att de hade koll på det?
Det var irriterande. Då var det irriterande. Och jättebra. Alltså, det var ju makalöst vad rätt han låg i sin analys av de personerna som ringde.
Ja.
För mina kompisar som jag har kvar än idag, det var ju de som sa så här, hej, det är Stefan.
Det var de som presenterade sig.
Ja. Och säger de så här, hej, hur mår du, Roland? Mm. Liksom, ja, men jag mår bra. Ja, vill du prata med Hasse? Ja, men... alltså...
För jag menar, det som du beskriver, då får ju jag, de hade kontroll och det var så här styrning och din pappa hade kontroll och att han hade liksom rätt bra radar. Men jag tänker på mig, så var det ju att min mamma och pappa hade stenkontroll på vilka jag umgicks med, men det var ju inte av rätt anledning.
Nej,
utan det var ju mera liksom sektliknande, ja, så att det blev liksom begränsat utrymme.
Jag tänker bara att det kanske är en liten anledning, man hade lite mer kontroll liksom på.
Ja, alla hade mera kontroll. Och det farligaste tyckte jag då, det var väl att det fanns A-lagare, kommer jag ihåg, alkoholister.
De satt vid parkbänken.
Ja, de satt på parkbänken. Du får inte gå via den parken. Men alltså då, om man tänker där då, att du har ju liksom nu då när du ser hur är du som pappa? Hur länge har du liksom varit, om man säger, enastående förälder till Olivia?
Jag har haft samtal med Olivia om det. Jag hade faktiskt sett det, för det, när jag tänkte tillbaka så var det vissa stunder som jag kände så här, idag hade jag gjort helt annorlunda.
Ja, men jag menar alltså ensamstående. Enastående.
Ja, men okej.
Okay. Alltså enastående. När skilde ni er? Hur gammal var hon?
Då var Olivia bara 3 år.
Okej, okay. Så då är det typ hela hennes liv. Ja. Så hur är du som pappa? Men,
det här var ju spännande. Nu höll jag ju precis på att berätta något. Man ångrar, det vill vi ju veta. Nej. Det här var ju det vi ville höra.
Ja, men det är frågan jag ställer nu.
För under en tid så hade jag Olivia varannan helg.
Okej.
Okay. Jag kan få ångest när jag säger det.
Ja.
För det skulle inte hända.
Nej.
Och
hur gammal var hon då?
Hon var där i början 4-5 år. Och jag har tagit upp det med henne och jag har sagt det att så här var det, då var vi varannan helg.
Orsaken varför?
Alltså lite olika orsaker då. Dels jobbade jag väldigt konstigt, men det ska jag inte skylla på. Men också väldigt mycket för att hennes mamma ville det. För att hennes mamma mådde inte bra om hon fick vara med henne väldigt mycket. Idag hade jag sagt så här, ja det är jättetråkigt, men det är också min dotter och vi har vår dotter varannan vecka. Men Olivia, hon bara, men det där är inga problem. Men hon kommer inte ihåg.
Nej.
Men andra roliga grejer är att jag har frågat henne också hur många gånger hon har sett mig arg.
Mm.
Och typ aldrig. En gång så säger hon att jag var sur när hon spelade Smurfhits.
Vem blir inte det liksom?
Precis, men jag är nog inte arg. Jag kan nog vara liksom markerad och sådär, men jag har aldrig skrikit eller sådär.
Hur ser det ut när du markerar?
Nej. jag vet inte riktigt, men det är nog det där att jag inte är det där happy face.
Är du mesig då om du inte är arg? För jag menar, att inte vara arg vet inte jag om det är bra eller dåligt.
Nej, men jag kan nog vara tydlig, men inte mesig.
Nej.
Men jag tror ju att jag har varit mesigare än hennes mamma ibland, vissa grejer. Så jag då, som jobbar som polis, alltid träffade folk som hade druckit. Jag var ju sämst på att upptäcka liksom, när hon hade
Du var bara så här, nej men du kan passera.
Jag var någon gång jag var hämta henne när hon var så här 15, 14, 15, så hoppade hon in i bilen. Kände direkt att det luktade alkohol. Alltså, vad har du druckit? Nej, men jag har inte druckit någonting. Men så säg ärligt istället. Jag känner att du har druckit någonting. Ja, men jag dricker lite bål. Men säg inget till mamma. Nej, jag lovar.
Ja, men den relationen tror jag är bra mellan
dotter och pappa. Om hon skulle suttit här nu och vi frågade henne, vad är det bästa med att ha Hasse som pappa? Vad hade hon sagt, tror du?
Ja, men jag hoppas nog att hon hade sagt att han är oftast liksom glad och hoppar på idéer och gör roliga saker. Jag vet att vi har hittat på många roliga saker tillsammans. Och hon kommer säga det dåliga med att han är tankspridd, tappar bort saker, glömmer tider. Hon ringde mig en gång och sa, pappa, jag kom för sent till skolan idag på gymnasiet, det är ditt fel. Är det mitt fel?
Såklart.
Hur kan det vara mitt fel? Du, jag pluggade på cykeln. Det är livsfarligt. Det är för att du är som tidsoptimist som det har blivit så här.
Jag älskar. Hon kommer bli grym förhandlare. Men vad ska du... Nu har ju du Olivia och din andra dotter heter...
Alba.
Alba. Vad ska du göra annorlunda med Alba? Eller ska du göra precis... samma sak?
Nej, men jag är redan mycket mer där liksom nu. Och mycket mer lugn och inte nervös för att folk ska titta på mig hur jag gör när jag har mitt barn eller sådär. Så jag tror att jag är mycket tryggare nu. Och jag är mycket mer... Jag läser liksom en bok om så här barnets utveckling.
Har du gjort det?
De här olika sprången som är redan alltså, mellan de olika veckorna. På den åttonde veckan så blir de... Alltså barnen upptäcker ju... Världen blir plötsligt som en helt ny värld från vecka till vecka. Då plötsligt kan de se kontraster. Och sånt där läste inte
det
jag.
Det låter inte som att det här är det sista barnet. Jag tycker det låter som början på en hel liten kull.
Ja, lugn. Nej, men jag... Liksom rent så, jag har liksom läst på mer och sådär, så att visst jag är lite mer engagerad. Då skulle man så här bygga hus, skaffa en karriär på något sätt, vad det man gjorde nu, så är jag mer i det liksom. Nej, det är skönt faktiskt.
Det är skönt. Var är du om 10 år?
Oj. Jag gick ju från polis till komiker. Nu försöker jag gå lite från komiker till skådis.
Ja, hur går det?
Nej, men det går sådär, men det går sakta, men det går säkert. Jag har ju liksom inga connections, så jag försöker ju söka såna här vanliga genom, ja, men så här stage pool och allt vad det heter.
Men du borde ju kunna bli polis i Solsidan åtminstone.
Ja, men precis. Eller? Men då måste de som gör Solsidan tycka att du ska vara med i
att
Solsidan.
För vi har ju liksom bonus. Jag har ju massa som jag kan tänka mig. Nu har inte jag heller några connections. Men
jag har också massa. Jag kan
du
tänka
kan också.
Mig.
James Bond håller på att spela in nu. Du kan vara en Swedish
jag
polis.
Jag är väldigt prestigelös. Jag har gjort lite grejer, men lite med så här små, kanske 5 repliker här. 5 repliker där. Jag gjorde ju världens roligaste grej här nu för 3 veckor sedan där jag sökte en liten roll i en kortfilm som ska gå på Göteborgs kortfilmsfestival eller filmfestival. Och då sökte jag en roll som heter Lennart och då var det lite repliker så jag åkte till Göteborg och så var det casting. Så kom jag in där, så en smal fransyska som bara pratade...
Var det en utländsk film alltså,
nej,
som
svensk,
heter Lennart?
Men regissören är fransyska.
Aha, okej, okay, ja.
Hon hade tandställning och hade precis dragit ut en visdomstand och var liksom, oh, I have a toothache. Och så sa, let's go to scene 19. Och du vet, står man inne på ett kontor där, och man är lite ovan även om jag står på scen hela tiden. Så hämtar hon någon som skulle spela mot mig och ja, vi spelar den där scenen. Ja, we will be in touch liksom. Får ett mail dagen efter, ja, jag har fått rollen, vad kul! Vad kul! Och då var jag i Finland, ska jag resa från Finland till Göteborg och spela in det där. Sen när jag landar i Göteborg, läser mejlen. Det här är typiskt, jag har ju berättat vem jag är som logistiker.
Nej.
Då har jag inte fått den rollen. Då har jag fått rollen som fake Lennart.
Nej, men...
Vilket är en helt annan. Då ska jag göra en sexscen.
Nej.
Med en, oh my lord. Så jag får sätta mig på den här bänken på flygplatsen. Jag bara, det här är någonting helt annat.
Du behöver ju en assistent.
Jag vet. Så jag
men bara, vad stod det? Vad ska du göra i scenen? Fake Lennart ska ha sex med vem?
Med en dam inne på en toalett. Och jag kan säga, jag har inte spelat in några sexscener då.
Nej.
Ja, så jag trycker på och den här tanten inne på toaletten. Ja, jag åker dit, jag gör
du
det.
Du gör det?
Ja.
Nej, men du gör det!
Jag är en väluppfostrad 60-tal. Jag gör mitt bästa verkligen, kan jag säga. Alltså, det var jätteroligt. Och hon var ju en proffsskådis från Göteborg där. Så jag står och... står och juckar mot henne där tills, och hon regisserar and then you orgasm. Så, och då sa min tjej så här, men vadå, så du skulle komma, vadå, kom du som du brukar eller hittar du på en ny? Vadå hittar du på en ny? Jag kunde inte hitta på någon ny, jag fick liksom som fake komma liksom. Och jag gjorde det säkert
du, alltså, att hon inte är svartsjuk.
Ja, alltså 15 gånger så kanske fick vi spela om den här scenen.
Lägg
då. Ja, men det ska ju vara vinkel på dig, vinkel
nej,
på dig
båda. Åh, jag dör. Är det värt det? På riktigt är det värt det? Alltså, fel ju... fråga. Alltså, nej, men, det är ju jätteroligt. Alltså, i din framtida karriär, när du står där på Oscarsgalan och ska ta emot din Oscar och så bara, it all started with the sex in the toilet as fake Lennart.
Ja.
Nej, men på riktigt alltså.
Ja, så ibland så behöver man kanske en assistent som läser igenom.
Ja, som läser igenom. För du hade hunnit svara ja på det där.
Ja, ja, ja. Och jag klev upp 4 på morgonen i Finland för att ta mig till först Helsingfors. Sen flyga från Helsingfors till Göteborg då för att göra det. Men jag måste säga, det var väldigt roligt. Hon som jag spelade mot var otroligt liksom proffsig.
Ja.
Och vi skrattade lite och sådär.
Ja.
Och det var ju väldigt lite så här, kanske i början lite awkward, men sen när man har gjort det så här 2 gånger så var det inte så awkward.
Nej.
Allt är ju på låtsas liksom.
Ja, 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 visst.
Men om det är någon som lyssnar nu som behöver någon bra sexscen så har jag...
så kan du det också.
Ja, nej, men så har jag gjort lite så. Nej, men, nej, men så det är väl en målbild. Så det vore kul om jag gjorde någonting. Jag tycker... ju till exempel, som du säger, att man skulle kanske kunna spela polis. Det vore ju kanske tråkigt att göra casting om man säger så här, tyvärr, du är inte trovärdig. Nej. Så har man gjort det liksom i 15 år.
Ja, fast du har ju varit lite för där känsledig.
Men en del som då kanske vill ha en roll, då, och så får de inte det, då skriver de själva. Kan du inte skriva något då?
Jo, helt sant. Mm. Det som jag känner att jag är bäst på att skriva är humor. Och det, jag skulle jättegärna vilja spela i någon humoristisk serie eller film eller whatever. Men det vore ju kul att få göra. Jag kommer ihåg, jag var programledare 2 säsonger för Efterlyst.
Ja, jag hörde, det gick ju bra.
Det är nya Efterlyst. Det gick inte så bra med tittarsiffrorna där.
Jag älskar alla... den scenen på Norra Brunn. Jag kollade lite klipp på nätet. När du frågar. Ah, okej, okay, alla som räcker upp... alla som har tittat på nya Efterlyst räcker upp en hand.
Ingen. Nej, precis. Nej, men det var väldigt, det som var väldigt roligt där var att jag var fick vara den seriösa Hasse liksom. Som ju, många ser mig flamsig leende, lalala, som den här kanske så bilförsäljaren då, som inte kanske är bottnar i någon form av verklighet. Eller bara som är bara den här flamspelle. Och det är man ju inte hela tiden. Där var det kul att liksom vara helt seriöst, åka ut och göra seriösa. Liksom, vi gjorde ju, åkte ut på intervjua folk i samband med saker som hade hänt och sådär. Så den sidan vill man liksom... Det är inte det att man är oseriös när man jobbar som komiker, utan tvärtom är man väldigt seriös. Och särskilt när man är med Mia på en sån här Oscar... Oh, det var knäckande alltså.
Det var jätteroligt.
Mia går upp på den här träningsresan. Alla som då är då...
Vi har precis kommit dit och vi ska så här hälsa alla välkomna. Och då går jag upp och tänker att jag ska få alla att känna sig välkomna. Så att jag kör... 10 minuter.
Nej, men hon river istället.
Ja.
De som var där och de började skratta ihjäl sig. Och så tittar jag och vet att jag är komiker.
Ja.
Bara, jag har lust att skriva, get off the stage!
Men du var så proffsig.
Vad gjorde du då?
Det är så coolt, han ändrade ju allt.
Ja, det sa du.
Jag var tvungen för att...
Oh. Och där i ligger det professionella.
Exakt.
Ja, men det gör det.
Ja, men det gör det. Så proffsigt.
Ja, jag var tvungen att göra någonting. Jag hade ju ett tanke på hur jag skulle göra då. Liksom. Men Mia förstörde allt. Nej, men hon gjorde ju en fantastisk presentation. Som jag då som står på scenen ganska... Visste att här i ligger ju inte bara att hon går upp och kör spontant 10 minuter, river taket. För det är svår. Så... jag blev så okej, okay, my lord, vad gör jag? Nej, men jag fick plocka, jag kommer inte ihåg exakt, men jag plockade lite från det Mia sa och till någon annan sa.
Du knöt ihop.
Ja,
det är det här som är så proffsigt, ja. När man knyter an till och kan också snabb, också otroligt snabb, bara, okej. Okay. Nej, men alltså jag trodde ju att det var jag som skulle vara komikern.
Uh-huh.
Tack ska du ha. Uh-huh. Fast inte på det här underliggande sättet, utan så här lite förbannad. Så här, hade jag den här uppgiften eller vem är du?
Exakt. Ja,
okej, okay. Men då kör vi då. Och så att det blir liksom inte lägger mig under och känner, åh nej. Utan så här, nej, åh fan, nu jävlar, nu ökar vi. Och då bland annat så var det så jäkla roligt, jag skrattade så jag tjöt. Du skulle ju ha fått vara med i Let's Dance.
Ja, 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 just det.
Och jag skrattade. Och sen så petade de...
Varför petar? Blir du petad?
Av Camilla Läckbergs kille.
Ah. Mm. Age before beauty, eller?
Ja, eller... Ja, det var så för att de ringde mig. Jag kan det, jag kan. För någon hade blivit skadad eller sjuk. Det vet man. Stod
så du fick ändå komma i det?
Ja, jag ligger långt ner på deras lista, kan jag säga. Men då kände jag, nu är det på gång här kanske. Va? Men så ringde de, vem är det som ska ta den där? Nej, men jag kan inte säga. Och då ringde hon upp mig igen och sa, men nu kan jag berätta. Och då är det då Simon som, vad heter han, Simon
Sköld.
Sköld. Och då var det så udda att jag visste faktiskt inte vem Simon Sköld var. Och då sa, nej, men det kanske inte alla vet, men han är ihop med Camilla Läckberg. Och då är mitt skämt så att då vet ni vad jag är på skalan, att jag blir konkurrerad, utkonkurrerad folk som är ihop med en kändis. Alltså, då vet ni vad jag är på deras listor. Det är man way, way down. Alltså.
Ah, du får vara glad för att de ringer och frågar dig sen till jul. Ah. Hur ska Hasse Brontén fira jul? Så hur ska ni fira jul?
Ja, vi åker om exakt 2 veckor. Till Thailand.
Såklart.
Och är där i 6 veckor.
Det är din standard.
Ja, det är.
Och så
det.
Kommer du hem brun som en skit.
Ja. Ja. Sen är det så att en av mina bröder har en lägenhet där. Så då får vi bo där. Och det är ju väldigt, väldigt praktiskt.
Ja.
Så vi ska bara njuta och sola och softa. Och ska spela lite golf och så här, träna lite. Och så.
Vad är det som driver dig i allmänhet? Alltså dina drivkrafter. Vad är det för något?
Jag älskar livet. Jag tycker det är så jäkla coolt. Jag tycker det är synd att det går så fort bara.
Mm.
Och jag har så roligt. Och faktum är att jag faktiskt är väldigt ödmjuk inför att jag får göra en grej som jag nog drömde om när jag var liten. Alltså jag ville stå på scenen och då fanns det inte ståupp. Komiker fanns inte som yrke. Det var ju Hasse och Tage kanske, eller Gösta Ekman som var roliga skådisar. Så jag är varje dag ödmjuk att jag liksom kan överleva på det här och inte behöver göra nattpass på Norrmalmspolisen och ta hand om folk som har druckit några glas för mycket och förklara varför de måste följa mig in. Så att drivet att ha roligt på jobbet och ha en fantastiska vänner och familj, så det tycker jag är skitkul.
Mm.
Men sen ska jag säga, jobbet gör inte mig lycklig. Det som gör mig lycklig, men det är ju att jag har kul på jobbet är fantastiskt, men det är lycka för mig är ju min familj och mina vänner och där. Det är ju roligaste av allt. Att få hänga och få retas med varandra.
Ska vi rappa ihop det här då?
Mm.
Mm. Då får vi säga tack så mycket.
Ja, men vad
kul, tack för
att
kaffet. Och vad roligt att du kom.
Och att du,
liksom är här. Jag är så glad för att du hittade hit.
Jag skriver rätt.
Du var här en halvtimme för tidigt dessutom.
Jag
hörde
vågar
det.
Inte. Alltså.
Vi är jätteglada att du ville gästa oss.
Ja, verkligen. Verkligen.
Tack snälla.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.